27 oktober 1998 mot islam och med islam.
Islamofobin, skräckföreställningar om islam och muslimer ser ut att växa i hela västvärlden. Men bland annat EU-kommissionen anser att kulturdialoger måste skapas för att hindra framtida urladdningar. Och Sverige driver ett särskilt euro-islam-projekt. En ny storsatsning är bland annat utställningar om islamisk kultur i 12 medelhavsländer, både inom och utom Europa. Stockholms Medelhavsmuseum gör en upptakt också med seminarier om islam.
Den så kallade Huntington-tesen går ut på att 2000-talets stora världskonflikt står mellan väst och islam. De USA-dominerade medieimperier som snart helt styr det globala medieflödet minskar knappast islamofobin. Och 86% av svenska tv-nyheter som nämner ordet islam handlar om våld. Floden tv-såpor hamrar fast amerikaniserad livssyn och ideal. Och effekten finns i siffror. Av 10 svenskar har mellan 6 och 8 extremt negativ syn på muslimer svenska moskéer, det säger religionsprofessor Åke Sander till Ekot. Det stundande moskébygget på Södermalm i Stockholm ska nu ackompanjeras av ett lokalt förståelseprojekt med skola, arbetsplats, besök och så vidare. Mustafa Karaki är ansvarig för det blivande Stockholmsmoskén. Han tycker sig hittills ha möst mest positiva söderbor.
Hittills jag inte träffat någon som var arg eller som var negativ, utan jag har tvärtom för att folk som säger, när kommer ni att börja bygga? Vi väntar på er. Till och med en press som gick förbi en gång när jag öppnade dörren sa, ska ni flytta snart in? Nej, vi har inte börjat bygga än. Så att vi har fått också brev faktiskt förra veckan. En kille som har skrivit till oss som är grannar med oss och sa, ni är hjärtligt välkomna och jag är mycket glad att vårt område kommer att berikas av den här moskén.
Trots mål om nollinvandring så riskerar ändå den muslimska Europainvandringen att explodera de närmaste årtiondena. På 30 år kanske med en halv miljard, skriver diplomaten Ingmar Karlsson. Den största svenska arbetslösheten finns redan idag bland de 200 000 muslimerna. Och projekt Euroislam saknar knappast uppgifter. Terrorism och diktatorer formar många svenskars islambild. Trots att islam historiskt är mer tolerant än kristendomen, trots att bara var 10 muslim cirka lever i Mellanöstern och så vidare. Stockholms muslimer samlas idag i en källarlokal. Det är bra att moskéer gör oss synliga i stadsbilden, menar Abul Haq, svensk imam.
Det gör att vi blir synliga och att folk kan bedöma oss för vad vi är. Och vi kommer ur att hela tiden bli presenterade bara genom media. Man kan studera oss så att säga i första hand och känna sig välkommen, och man kommer att se att vi inte är annorlunda än några andra, utan att vi tvärtom tillför Sverige någonting.
Lyft till exempel in den muslimska världen också i såpopernas miljöer, menar till exempel Euroislamgruppen, som just talar mycket om medias roll. Och Abul Haq har ett förslag.
Att man i Sveriges Radio eller i televisionen kunde avsätta, låt oss säga 30 minuter för ett muslimskt program med lite koranläsning, lite samtal, kanske någon panel som pratar om aktuella frågor. Ja, kort sagt en liten muslimsk redaktion.
Vi hörde imamen Abul Haq. Johannes Ekman, reporter.
Den 27 oktober 1998, Cypern.
Patriotiska delen av Cypern ska genomföra gemensamma flygövningar över Cypern, det meddelade försvarsministeriet i Ankara igår kväll. Det här är ett svar på den flygövning som Grekland och den grekcypriotiska regeringen nyss avslutat. De här flygövningarna och Cyperns köp av ryska luftvärnsrobotar har allvarligt skärpt läget i Cypernkonflikten. Och samtidigt som de inblandade länderna demonstrerar sin militära styrka pågår en intensiv diplomati för att förmå Cypern att inte placera ut luftvärnsrobotarna.
För 25 år sedan invaderade Turkiet norra delen av Cypern. Invasionen var ett svar på ett kuppförsök som regisserades av den dåvarande militärjuntan i Aten. Och sedan dess är den lilla Medelhavsön delad i en bitter förstelnad konflikt. I söder grekcyprioter och i norr turkcyprioter, delade av en järnridå. När den cypriotiska regeringen med stort stöd av det grekcypriotiska folket beslutade att köpa ryska luftvärnsrobotar svarade Turkiet hotfullt att det kan inte godtas. Leonidis Pantalidis är Cyperns ambassadör i Sverige och han förklarar varför Cypern köpt robotarna.
We feel under threat and that we are, it's not a bluff or it's not a frivolous decision. There is a real cause under this decision.
Vi känner oss hotade, säger Leonidis Pantalidis. Robotköpet är inget lättsinnigt beslut. Och om orsaken till hotet försvinner så är vi beredda att ompröva köpet. Turkiet har hotat att slå ut robotarna om de anländer till ön. Och det är ett hot som ska tas på allvar. Terence Taylor är biträdande chef för det ansedda International Institute of Strategic Studies i London. Och han menar att sen Turkiet förlorade alla förhoppningar om att få starta medlemssamtal med EU så har landet inget att förlora.
If the Cyprus Republic does accept these surface-to-air missiles and actually gets them onto their territory and deploys them because it would just make the situation more dangerous and no doubt the Turks would I'm sure threaten to do something about them militarily and would make the situation very unstable.
FN, USA, Storbritannien, EU och NATO alla har ett stort intresse av att förhindra att spänningen i östra Medelhavsområdet stiger. Spänningarna mellan Grekland och Turkiet har flera gånger varit farligt nära att leda till ett krig. Och om Cypern blir attackerat kan Grekland känna sig tvingat att komma till den lilla brodernationens räddning. Och Terence Taylor påpekar att utplaceringen av robotarna kommer att förfela sitt syfte. Istället för att öka säkerheten så kommer läget att bli mycket farligare. Resultatet hittills av den diplomati som pågår runt robotaffären är att leveransen av robotarna flera gånger skjutits upp. Nu ska robotarna anlända i slutet av denna månaden, men det ryktas redan att det än en gång ska skjutas på framtiden.
Reporter här Marianne Kilberg. En annan nyhet om Cypern, den ihållande torkan, gör att Cypern kommer att vara utan vatten vid slutet av året, det säger den grek-cypriotiska jordbruks- och miljöministern. De senaste 10 åren har nederbörden på Cypern sjunkit med 18% och vattenreserverna är nu bara 6% av vad som skulle behövas.
Oktober 1998 och i Irak så bluffar man som vanligt.
Påståenden om att man aldrig försett stridsspetsar på robotar med nervgas stämmer inte enligt kemiska laboratorietester som gjorts i USA, Schweiz och Frankrike. Laboratorierna var oeniga om det fanns spår av den farligaste stridsgasen VX, men samtliga laboratorier hittade kemikalier från saneringsmedel, vilket antyder att irakerna försökt utplåna spåren av nervgaser.
Den 28 oktober 1998. Kosovo-krisen.
I Kosovo kommer idag traktorerna att skvalta fram på de dåliga vägarna, dragande kärror lastade med kvinnor, barn, madrasser och klädvylten. Den här gången i riktning bort från städerna och skogarna, ut mot byarna i bergen. De fördrivna återvänder hem, ofta till en tragisk syn. Bara ytterväggarna och skorstenstocken återstår på många hus. Olyckor har dessutom redan hänt när någon oförsiktigt sprungit in i sitt hem. Trampminor finns utlagda här och där, en sista illvillig handling av någon hämndlysten. Kvar i Kosovo finns nu cirka 10 000 serbiska poliser mot de 50 000 som sänds dit under offensiven under sommaren och hösten. Och de har flyttat in i barackerna igen med sina vapen. Trots löften från den kosovoalbanska UCK-gerillan om att inte utnyttja detta läge har den redan, timmarna efter att serbisk polis försvann, tagit över på flera håll. Nu inleds en ny fas i Kosovo och den kommer att bli nog så svår trots att striderna har upphört. Internationella kontrollörer ska placeras ut över hela provinsen. Med den serbiska polisen borta från vägar och byar kan deras uppdrag komma att ändras inom kort. Idag är det fortfarande kosovoalbanerna som är hotade. Om någon vecka kan det vara den serbiska minoriteten i Kosovo som måste skyddas mot en av förståeliga skäl hämndlysten albansk majoritet. I västra Kosovos städer kommer den serbiska polisen att finnas kvar samtidigt som nu UCK-gerillan återvänder dit. Hur dessa ska kunna samexistera i Malishevo, Orahovac eller Srbica är en gåta och blir en svår utmaning. Samtidigt måste både kontrollörerna från den europeiska säkerhetsorganisationen och i första hand internationella fredsmäklare nu försöka få igång ett samarbete mellan albaner och serber och förhandlingar om Kosovos framtid. Under vintersäsongen är varken serber eller albaner intresserade av att återuppta striderna. Det finns några månaders tid att sätta en plan för Kosovo i verket. Men i mars-april har snön smält. Finns inga konkreta resultat då, börjar förmodligen kriget på nytt. Det här är Kristina Gustafsson i Belgrad.
oktober 1998, Tyskland.
Vi fortsätter till Tyskland. För idag utsåg förbundsdagen socialdemokraten Gerhard Schröder till Helmut Kohls efterträdare som tysk förbundskansler. Och sent i eftermiddags så svor Schröder trohetseden.
Herr Bundeskanzler, ich reiche Ihnen das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und bitte Sie, den Eid zu leisten.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde.
Socialdemokraten Gerhard Schröder svor för en stund sedan eden som förbundskansler och är nu Tysklands nya regeringschef. Ett nytt blad har vänts i den tyska historien. Eran Helmut Kohl är slut efter 16 år. Socialdemokraterna bildar koalitionsregering med Miljöpartiet, de gröna. De grynen får utrikes-, miljö- och hälsovårdsministerposterna. Övriga 12 ministerposter besätts av SPD. 5 av 15 ministrar är kvinnor. Just nu presenterar Gerhard Schröder sin ministerlista. Den nya rödgröna regeringen sammanträder för första gången ikväll klockan 8. Tysklands nya förbundskansler är 54 år. Han har tidigare varit regeringschef i delstaten Niedersachsen. Han växte upp under mycket fattiga förhållanden i en nödbarack. Hans far dog vid östfronten och hans mor arbetade som städerska och hade inte råd att finansiera Schröders studier. Han arbetade i en porslinsaffär men fotbollskamraterna övertalade honom att via kvällskurser och folkhögskola läsa till jurist. Schröder blev medlem och senare ordförande i det socialdemokratiska ungdomsförbundet och engagerade sig tidigt mot kärnkraften. Hans politiska karriär har gått från marxism till socialliberal marknadsorientering. Han har i valrörelsen flitigt hänvisat till sina erfarenheter som styrelseledamot i Volkswagen. Schröder vill modernisera den hårt reglerade tyska arbetsmarknaden och hans främsta politiska förebild är Bill Clinton. Schröder har alltid haft ett komplicerat förhållande till det socialdemokratiska partiet. Det var hans starka folkliga stöd som gjorde honom till kanslerkandidat. Socialdemokraterna hade hellre sett partiledaren Oscar Lafontaine som ny kansler. Lafontaine blir nu finansminister, vilket kan skapa stora spänningar i den nya regeringen. Gerhard Schröder har haft ett något vidlyftigt privatliv och trassliga relationer till kvinnor. Men han framhåller att han nu dragit ner på rödvinskonsumtionen och några Clinton-skandaler riskerar han inte eftersom allt redan stått i kvälls- och veckopressen, säger Schröder. Han ingick för ett knappt år sedan sitt fjärde äktenskap med den 18 år yngre journalisten Doris Köpf. Gerhard Schröder flyttar inte in i den berömda kanslerbungalown. Helmut Kohl fortsätter att hyra den för 10 000 kronor i månaden. I avvaktan på nästa års flytt till Berlin bor Schröder nu i Willy Brandts villa som fram till nu används som utrikesdepartementets gästhem. Thomas Nordegren, Berlin.
bakom kulisserna, Finland, Sverige, 28 oktober 1998.
Tre gånger har han varit statsminister, tre gånger utrikesminister. Nu skriver en av Finlands mest kända politiska gestalter, socialdemokraten Kalevi Sorsa, sina memoarer. I den första delen, som just nu presenteras på en presskonferens i Helsingfors, berättar han om intrigerna i det egna partiet som också berörde den svenska socialdemokratin.
Kalevi Sorsa, som idag är 68 år, inledde sin karriär i den finska socialdemokratiska partitoppen 1969, när han blev partisekreterare. Det var en tid när Finland befann sig under ett mycket hårt politiskt tryck från Sovjetunionen. Sorsas eget socialdemokratiska parti var starkt splittrat av inre stridigheter och partiintrigarna hade också utlöpare till den svenska socialdemokratin. Kalevi Sorsa berättar hur upprörd han blev när han förstod att det svenska broderpartiet var med och finansierade ett seminarium som arrangerades av en känd högerradikal socialdemokrat i norra Finland, Toivo Kanninen, och där syftet var att organisera partiets högerkrafter i en mera fast form. Högermannen Kanninen ansågs ha starka band till gamla nazityska krigsveteraner. Han deltog i deras möten och partisekreteraren Sorsa ansåg att hans verksamhet allvarligt skadade partiet. Sorsa tog kontakt med statsminister Olof Palme och krävde att stödet till Kanninens rörelse omedelbart skulle stoppas. Men Palme sa sig vara fullständigt ovetande om det och senare visade det sig att det i själva verket var den dåvarande socialdemokratiska försvarsministern Sven Andersson som hade skaffat fram pengarna till de högerradikala finska socialdemokraterna. Sannolikt för att de gjorde nytta som rapportörer i Anderssons nätverk kring den hemliga underrättelsetjänsten IB. Jan Mosander, Helsingfors.
Den 28 oktober 1998 rapporteras det om Europas så kallade rödgröna röra.
För första gången sedan Tysklands återförening är det före detta kommunistpartiet tillbaka vid makten. Det är det reformerade kommunistpartiet PDS som kommit överens med Socialdemokraterna om att bilda en regering i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. PDS fick 20% av rösterna i delstatsvalet.
Den nya tyske utrikesministern Joschka Fischer besöker Paris idag för att träffa den franska regeringen. Ett möte som den här gången inte bara berör traditionella fransk-tyska frågor. Fischer är ju den första miljöpartisten inom EU som blivit utrikesminister. Och de grönas framgångar i Tyskland har skapat oro i den franska regeringskoalitionen.
Det finns ingen grön utrikespolitik, det finns bara en tysk utrikespolitik, har Joschka Fischer upprepat i stora intervjuer i franska medier. I eftermiddag kommer han hit med den uttryckliga föresatsen att blåsa nytt liv i den fransk-tyska dialogen. Men premiärminister Lionel Jospin har alla anledning att fråga sig i vilken riktning de här nya vindarna ska blåsa. För även om det är en tysk utrikesminister han ska träffa och inte en grön, så hotar de grönas framgångar jämvikten i Jospins egen rödgröna regering. Det franska miljöpartiet tänker nämligen samarbeta med sina tyska vänner inför EU-valet nästa år. Och man har fått den gamla majrevoltören och Joschka Fischers nära vän Daniel Cohn-Bendit att leda partiets lista. Cohn-Bendit utvisades från Frankrike efter majrevolten 68, men blev en modern legend. Och det franska miljöpartiet hoppas nu att med hans hjälp kunna gå om kommunisterna, som också ingår i Jospins regering. Kommunistpartiet rasar och kallar Cohn-Bendit för nyliberal, och för att profilera sig gentemot miljöpartisterna så har kommunistpartiet rusat ut i ett aggressivt försvar för kärnkraften. Vi är för kärnkraft och tänker inte gå tillbaka till fotogenlampornas tid, sa partiets ordförande under veckoslutet. Hittills har de tre franska regeringspartierna hållit sams utåt. Men grälet mellan franska kommunister och miljöpartister visar att också för ett rödgrönt samarbete finns tydliga gränser. Ingmarie Froman, Paris.
Ryssland 28 oktober 1998.
Utrikes nu, först österut.
Ja, i Ryssland har president Jeltsin inte längre hand om det löpande styret av landet utan har lämnat över den uppgiften till premiärminister Primakov. Det säger Jeltsins biträdande stabschef Sisojev. Och det innebär enligt den biträdande stabschefen att det nu är regeringen som har det fulla ansvaret för Rysslands ekonomi.
Oktober 1998. Chile, England.
Ja, det var olagligt att gripa den före chilenske diktatorn Pinochet i London för 12 dagar sedan. Det beslutet kom från en brittisk domstol för en stund sedan. Vår korrespondent i London, Titti Nylander, kommer Pinochet att släppas nu?
Nej, han kommer inte att släppas. I det här domslutet så konstaterade man också att Pinochet måste hållas kvar med tanke på de överklaganden som kunde väntas. Och det här domslutet har faktiskt redan överklagats, så det innebär att det kan gå ända upp i överhuset som är den högsta domstolen här i landet.
Vem är det som har överklagat?
Det är alltså de åklagare här som agerar och den spanske domarens vägnar. Den spanske domare som alltså är den som började det här och som vill ha Pinochet utlämnad till Spanien.
Även Schweiz har ju krävt att Pinochet ska utlämnas. Vad betyder det i just det här sammanhanget?
Ja, där är det den federala polisen har ju begärt att Pinochet ska hållas kvar här inför en formell begäran om utlämning som kan väntas. Och vad man väl kan säga här om det här domslutet är ju eftersom man använder det här som skäl till att det här var ogiltigt, att Pinochet skulle ha immunitet eftersom han var statsöverhuvud när de här brotten begicks. Då kan man ju säga att marken tycks ha ryckts undan också för andra krav på utlämning än det spanska.
Men utslaget i eftermiddag här, det betyder alltså, och att det utslaget också har överklagats, det betyder att Pinochet kommer att hållas kvar i London en tid framöver.
Ja, allt pekar på det.
Tack Titti Nylander som var med oss direkt från London.
Oktober 1998. Oro i den socialdemokratiska kommunistiska miljökonstellationen i riksdagen.
Idag utbröt ett nytt gräl inom den svenska regeringsalliansen. Den här gången mellan statsministern och Vänsterpartiets ledare. Och grälet bröt ut i samband med dagens partiledardebatt. Orsaken var Chiles före diktator Pinochet.
Ja, det var alltså Augusto Pinochet som visade att förtroendet mellan parterna inom den nya regeringsalliansen långt ifrån är 100%.
Det förvånar mig, det bekymrar mig att Sverige som har varit ett föregångsland och ett ledande land i den internationella debatten är tyst i en sån här viktig fråga. Och jag skulle gärna vilja höra också ifrån regeringen att den tystnad som vi nu har hört inte kommer sig av de diskussioner som man har om en eventuell försäljning utav JAS-flygplan till Chile.
Flera av regeringens ledamöter, Anna Lind, Pierre Schori, har utomordentligt tydligt uttryckt regeringens uppfattning om vad som nu händer med den forne diktatorn Pinochet. Jag har också gjort det. Självklart ska han ställas inför rätta. Det är rättssystemen som har att hantera detta och vi har fullt förtroende för deras förmåga. Det finns ingen som helst koppling från regeringens sida när vi bedömer denna sak med eventuella affärer med den chilenska staten i framtiden.
Hur ser du på antydningarna från Gudrun Schyman att det kanske fanns ett samband mellan er, som hon tyckte, tystnad och JAS-planerna?
Jag tycker att det är skamligt av henne att påstå någonting sånt. Det finns ingen politisk kraft som så tydligt har engagerat sig för demokratin i Chile mot diktaturen som svensk socialdemokrati. Vi har tidigt varit ute från regeringens sida och sagt vad vi tycker i den här frågan.
Den 30 oktober 1998. Den största brandkatastrofen i Sverige. Ett faktum.
En morgon som inte riktigt ser ut som den vi hade tänkt oss. Den vi hade planerat. Nattens händelser i Göteborg. Den stora branden på Hisingen dominerar naturligtvis nyhetsläget. Denna tidiga fredag morgon den 30 oktober. Klockan är 6.
Minst 60 unga döda på diskotek i Göteborg i natt. Och vi ska först i morgonekot till brandplatsen i Göteborg, ett diskotek på Hisingen som började brinna omkring midnatt. Bortåt 400 personer var samlade i Makedonska föreningens lokaler intill Backateatern. En av de första på plats var polisen Jan Edmundsson.
Ja, det rådde allmän kaos. Vi hade inte mer än kliva ut ur bilen förrän det var fullt med skadade människor som skrek runt omkring oss. Jag såg flera människor som hoppade ut då genom fönstren och skadades allvarligt. Och vår enda insats var ju att rädda liv i första läget. Och sen kom ju mer och mer personal. Men det var svårjobbat i länge. Det var mycket ungdomar, chockade. Det var svårt att få begrepp om allting, vad som hände. Och så visste vi att det var många som var kvar inne i fastigheten. Och det fick ju brandmännen börja jobba med direkt då för att försöka få ut dessa människor. Och medan vi poliser, ambulanspersonal, fick hjälpa till att ta hand om de skadade här på marken då.
Det är ju två våningar upp och här har folk alltså hoppat tydligen både från fönstren och eventuellt från taken rätt ner i asfalten då.
De hamnade rakt ner i asfalten och... Ja, det var många som var svårt skadade. Det kom även ut folk då från själva fastigheten som hade svåra rökskador och även vissa var svårt brända. Ja, det var jobbigt.
Var det ilska, aggressivitet eller bara rädsla? Eller
var... Det var både och. Det uppkom även spontana slagsmål mellan olika grupper i ren panik. Det var panik. Och det tog som sagt en stund för oss att reda ut det hela så vi fick arbetsro kunna... rädda mer liv.
Om man tittar upp på lokalen nu ser man att det lyses upp av brandmännens lyktor. Där är en härva utav förvridna stålsken och ser ut som det är svårt att säga vad det är här nerifrån. Det var en enda liten dörr som man kan se härifrån som alla skulle ta sig ner igenom. Och enligt uppgift så lär det bara ha varit den dörren som man kunde komma ut igenom.
Ja, det pågår ju nu en teknisk undersökning då av lokalen och den får ju visa här nu. Om det var bara en dörr eller om det finns flera. Jag själv vet inte hur det ser ut där uppe, men det får teknikerna säga sitt sen.
Med tanke på hur kaotiskt du beskriver och med tanke på att det då bör ha varit åtminstone ett antal hundra personer här.
Ja.
Hur lång tid tog det innan allting räddes upp?
Jag kan säga innan man fick riktig lugn och ro på platsen då och kunna jobba som vi ska jobba egentligen. Så det tog nog mellan upp till en timme. Men det är svårt att säga tidsaspekt när man är mitt i smeten och man tycker tiden står stilla, det går långsamt och så här, men det var väldigt svårjobbat. Men vi fick ju mer och mer personal till vår hjälp och alla hjälptes åt så gott vi kunde och ja, vi har gjort så gott vi har kunnat här på plats.
Sa Jan Edmundsson vid Göteborgspolisen intervjuad av Björn Thunbäck. Och den här diskoteksbranden fick alltså ett våldsamt förlopp. Det finns tecken på att den kan vara anlagd enligt räddningsledaren Lennart Olin.
Jag har fått uppgifter från platsen att det kan ha varit anlagt. Vi kan inte utesluta det. Och med tanke på det snabba brandförloppet så tyder det på att detta är inte normal brand. Eftersom så få har kunnat ta sig ur lokalerna här som normalt har då två nödutgångar. Som har funktionerat så måste det ha varit en överraskningsmoment för dem som har varit här inne i diskoteket.
De uppgifterna du har, det är från din egen personal och ögonvittnen. Vad är det speciellt?
Dels från, som min första anländande befälare utifrån Lundby brandstation och från polisen som har information från platsen.
Finns det något speciellt som tyder på hur det i så fall skulle ha gått till?
Nej, vi har inga detaljer där. Den tekniska undersökningen har givetvis inte kommit igång än.
Hur är läget just nu?
Ja, nu är det ju lugnt på skadeplatsen. Alla skadade är avförda med räddningstjänstens ambulanser till respektive sjukhus här. Vi har ju avfört 85 patienter. Sen har ju många tagit sig spontant själva med taxi och bussar och egna personbilar till de olika sjukhusen. Så att det stora antalet skadade har vi inte exakt uppgifter på. Men det som är avfört med räddningstjänsten är 85 personer. I 13 ordinarie ambulanser och 2 olambulanser.
Antalet omkomna, det förekommer många uppgifter just nu. Vad är den officiella uppgiften från er just nu?
Ja, som skadeplatsen såg ut, ett slagfält, det påminner nästan om gaskammaren i Auschwitz. Det var omöjligt att räkna antalet omkomna. Så i dagsläget har vi inte hunnit räkna det.
Kvällen den 30 oktober 1998.
Om antalet döda och skadade varierar ännu nu sent ikväll. Den senaste uppgiften jag har, det är 60 och döda. Men den kan ju siffran stiga ytterligare eftersom många är svårt skadade. I denna den värsta är det väl i alla fall brandkatastrofen i Sverige i modern tid. Men som vi hörde, det har funnits andra svåra olyckor också.
Den största katastrofen i Sverige i modern tid skedde när Estonia förliste natten den 28 september 1994. 852 människor omkom, av dem var över 500 svenskar. Ännu 4 år efter olyckan pågår sorgarbetet bland de anhöriga. För 8 år sedan brann färjan Scandinavian Star till sjöss, då förolyckades 158 personer. 1978 omkom 20 unga människor i en brand i stadshotellet i Borås. Brandförloppet där påminner mycket om det i natt i Göteborg där människor i panik försökte ta sig ut genom fönster och nödutgångar. I Stockholm brann nattklubben Monte Carlo 1977. 4 omkom, flera hundra fick evakueras. Brandmyndigheterna har genom åren tagit lärdom både av svenska och internationella storbränder. Till exempel ska dörrar på nödutgångar alltid gå utåt och inredningsmateriel får inte vara brandfarliga.
Estonia talas om och naturligtvis går tankarna till också till Estonia en sån här dag. Det dröjer bara ett par veckor för övrigt innan den här speciella gruppen kommer och ska ta ställning till, som leds av Peter Örn, om de Estonias offer ska bärgas. Kent Härstedt är här hos oss ikväll också, riksdagsman numera och överlevande från Estonia. Hur tänker du ikväll?
Ja, framförallt så känner jag solidaritet och medkänsla med de som lider. De här fruktansvärda kvalen efter det som har hänt. Många känner sig säkert väldigt hjälplösa och många känner sig förbannade över att en sån här olycka överhuvudtaget kan inträffa.
Finns det vrede också med?
Absolut. Absolut. Jag tror att kanske det kommer att komma fram först efter att den första chocken har släppt. Men visst finns det säkert mycket vrede och ilska över att ens son eller dotter kan gå förlorad på det här sättet, säkert.
En känsla som jag föreställer mig att du har drabbats av också som överlevande, som en som klarade sig, är skuld.
Ja, jag känner naturligtvis tacksamhet över att man har fått leva vidare. Också en ödmjukhet inför inför att livet så dramatiskt kan på ett helt oförutsägbart sätt drabbas av såna här katastrofer. Samtidigt så tror jag att det här med skuld hänger mycket samman om hur man överlever. Hur man har tur att överleva och i vilken situation man befinner sig. Men en sak när vi talar om det här med olika kulturer, en sak som kanske aldrig har varit tydligare i mitt liv är just hur olika människor från olika kulturer i nödens och lidandets stund är absolut jämlika. Det finns kanske ingenstans i mitt liv det har varit så påtagligt som när nöden var som starkast, när vi var på flotten och vi var från olika kulturer och talade olika språk, hur absolut jämlika vi var.
Vad kan man, eller vad har vi lärt av Estonia-katastrofen när det gäller hur man ska hantera en sån här situation?
Jag tycker kanske att jag känner en väldigt stark förändring från politiskt håll och myndighetshåll. Det finns en ödmjukhet inför situationen som jag tycker känns väldigt bra. Jag tycker också att det finns en lyhördhet i organisationen för att möta de anhöriga överlevande på ett annat sätt än tidigare. Och jag har då idag i all enkelhet och all ödmjukhet försökt bidra med små råd till om hur man ska kunna gå vidare efter den här inledande fasen.
Den 31 oktober 1998. Irak. FN.
Nu utrikes till Irak, där man idag meddelade att landet avbryter allt samarbete med FNs vapeninspektörer. Och samarbetet kommer inte att återupptas förrän sanktioner mot Irak hävs. FN har kallat till ett krismöte i säkerhetsrådet senare ikväll med anledning av det nya läget.
Irak bryter nu totalt med FNs vapeninspektörer. Inspektörerna tillåts inte genomföra några inspektioner längre och alla övervakningskameror ska monteras ner. De irakiska ledarna säger att FNs övervakning i själva verket är en amerikansk sammansvärjning för att krossa Irak. Beslutet kommer mycket överraskande och FN-chefen Kofi Annan ville inte kommentera utspelet.
And again, anything about Iraq and will you please comment about please?
In your shoes I'll press too, but I need to get the facts first.
Men den här sortens utspel har Irak flera gånger provocerat fram kriser som testat FNs enhet kring vapeninspektionen och sanktionspolitiken. Krisen har visat på att FNs säkerhetsråd bara med största möda lyckats bevara sin enighet. Sanktionerna har varit i kraft i 8,5 år och det är lätt att konstatera, de har inte fungerat. Saddam sitter fortfarande kvar och världen har inte en aning om han fortfarande gömmer på massförstörelsevapen.
Den 1 november 1998. Det börjar gå lite för långt nu.
Invandrarna måste få insyn i polisutredningen om katastrofbranden. Det kräver idag det iranska riksförbundet i Sverige. Och det är ett krav som får stöd av chefen för det nya integrationsverket.
Alla sörjer de omkomna ungdomarna, men bilden av invandrarnas sorg blir också en illustration till mångas känsla av utanförskap i Sverige. De kommer inte in i samhället. Det finns en utbredd misstro mot myndigheter och polis bland invandrarna.
Ja, det finns det. Utbredd misstro mot det civila samhället, mot lagarna, mot myndigheterna. Det finns det.
Mot polisen?
Mot polisen också. Detta med hänsyn att många av dem har flytt sitt land på grund av att de har var förföljda av just polisen och myndigheten.
Varför hindrade polisen de ungdomar som ville hjälpa till att rädda liv? Och varför hölls inget vakande öga över festen? Det är frågor som fått svar som en del inte kan godta.
Det är så att man tittar på vad som har varit med Palmemordet. Man har tittat på vad utredningen av Estonia har Vissa, så de litar inte. Det finns många saker som man ser poliserna själv på något sätt försöker dölja sina brister.
Said Tagawi har bott här i 35 år och vill bygga broar mellan alla de som känner utanförskap och svenskarna. Invandrarna måste få insyn i polisutredningen, anser han.
Sverige, 2 november 1998.
Enligt polisen så var det två små bröder, båda under 10 år, som bragte den 4-årige Arvika polisen, pojken Kevin, om livet i augusti. Det började som en lek, sen blev det bråk mellan barnen och bråket urartade med katastrofal följd. Vi hör Rolf Sandberg vid Arvika polisen.
Ja, händelseförloppet har vi kommit fram till under ett gediget polisarbete. Och det är ju mycket nya metoder som används tillsammans med psykologer och socialtjänster.
Och då var det de här som lekte, alltså olika lekar, och sen spårade ur och blev mer och mer våld.
Ja, det är ju ingen lek. Det var ju en lek i början, men sen när det trappades upp med våld, då är det ju ingen lek. Och barnen var ju medvetna om att det var allvar då.
Och slag också med den här pinnen, bland annat mot underlivet, sparkar också. Var det det som ni sa som det sexuella våldet?
Ja, som det står i den pressinformationen, så du sparkar mot underlivet. Och det är ju det där våldet däremot som är sexuellt betingat enligt rättsläkarens benämning.
Och så var det då en pinne mot halsen som är den direkta dödsorsaken, så som ni har rubricerat.
Ja, man kan säga så, ja.
När du tittar tillbaka på utredningen, är det någonstans ni har fått ändra spår eller tänkt om?
Nej, det är ingenting, för vi kom ganska tidigt som vi gick ut att det var barnspåret, va? Och det är ju barnspåret och det innehåller ju många barn. Det är som, vi har ju besökt under senaste veckan 120 barn som har varit aktuella i den här utredningen och pratat med deras familj och förklarat varför vi har hållit förhör och varför de var inne hos oss.
Hur upplever de det här nu?
Mycket positivt om barnen, att de får ett personligt besök av förhörsledarna som har hört dem.
Känner du att det är någonting som ni ångrar, någonting ni skulle göra på en annorlunda sätt nu när du kan se tillbaka på utredningen som den har varit?
Nej, det tycker jag inte att jag skulle gjort på något annorlunda sätt. Att vi fick in psykologer och socialtjänst i ett tidigt skede, det har visat sig mycket positivt. För det är inte bara barnen, de här två pojkarna som har fått psykologisk hjälp, utan många andra barn som har mått dåligt också under utredningen. Va? Mm. Så i dagsläget skulle jag inte göra något annorlunda, utan vi ska ta tillvara på den kunskapen och göra en nationell utvärdering sen, om vi kan finslipa och förbättra oss på vissa delar. Va? Mm.
Mellanamerika, 3 november 1998.
Och först orkanen Mitch, som under den gångna veckan har spridit panik i Centralamerika. Dödssiffrorna stiger ständigt och den materiella förstörelsen är omätbar. En rapport från vår korrespondent.
Honduras är det land som har drabbats värst. Bland de tusentals döda återfinns huvudstaden Tegucigalpas borgmästare, som allmänt tippades bli landets näste president. Han omkom i en helikopterkrasch när han försökte få en bild av förödelsen i staden. Det sägs att Tegucigalpa till 80% har förstörts helt och hållet. Eftersom nästan alla broar i staden har rasat så går det inte att förflytta sig från en del till en annan. På den honduranska atlantkusten har många byar fullkomligt sopats bort av Mitch. Upp mot 1 miljon människor har blivit hemlösa. Men även om Honduras drabbats hårdast så har katastroflarmet utlöst även i Nicaragua, El Salvador och Guatemala. I Nicaragua dränktes flera byar i lera när en vulkan, enligt de överlevande, plötsligt exploderade. Orsaken tros vara att oupphörliga regnandet helt enkelt har fyllt vulkanen till bredden med vatten som till sist sprängt den inifrån. Också i Guatemala och El Salvador har dussintals, kanske hundratals människor dödats. Det ständiga regnandet har fått flodernas vattennivå att stiga. Vägar har sopats bort och dussintals broar har slitit sönder av vattenmassorna. Stora områden i alla de fyra länderna är därför helt isolerade. Och hjälpsändningarna kommer inte fram och ingen vet därför ännu hela vidden av förödelsen. Men att det är en katastrof som det kommer att ta år att reparera, om det råder inte längre något tvivel. Lars Palmgren, Santiago.
Även i Nicaragua har alltså hela byar sköljts bort, bland annat vid det stora jordskredet invid vulkanen som kollapsade efter allt regnade. Minst ett tusental människor befaras omkommit där, berättar Jan Bjärninger, Sveriges ambassadör i Nicaragua.
Det är alltså en vulkankägla som fylld med vatten och lera som kollapsade och där två kilometer brett bälte av lera sköljde med sig ett antal byar och där talas det då i själva den speciella katastrofen om tusentalet döda ungefär. Man har visat förskräckliga bilder från helikoptrar på tv här som man ser hur döda människor sticker fram ur leran och ganska så många. Men det är naturligtvis ingen som har en aning om egentligen hur många som har omkommit i den katastrofen. Kanske får man aldrig veta det.
Mm. Och ett par hundratusen hemlösa då?
Ja, ungefär så. Och sen kan man ju se en sån här katastrof och dess effekter i olika skeden. Nu är det den här omedelbara att få ut människor som befinner sig i nödsituationer och att få en uppskattning och hjälp till de som har blivit skadade och sådär. Men sen är det ju risken då för epidemier. Att vattenledningar och vattenförsörjning har rasat ihop. Det finns risk för diarréer, det finns risk för att malaria, att myggspridna sjukdomar som denguefeber och malaria ökar kraftigt. Och det finns risk för kolera, dysenteri och liknande.
Vilka möjligheter finns det att få ut hjälp till de värst drabbade områdena?
Så långt man kan bedöma så gör man vad man kan. Sen är ju det att i de delar som är avskurna för landtransporter så är ju resurserna oerhört begränsade. Det finns en 7-8 arméhelikoptrar och det är på väg visst helikopterstöd från USA. Och de här helikopterna, arméhelikopterna, de har gått dygnet runt i stort sett och har flugit ut tusentals utsatta människor. Men det är naturligtvis ändå otillräckligt den situation som råder. Det är naturligtvis så att det finns en hel del avsidesbelägna områden där man dit man ännu inte har kommit och där man har ingen aning om vad som har hänt.
Jan Bjerninger, Sveriges ambassadör i Nicaragua, intervjuade här Göran Skånsberg.